Radio Mises, avsnitt 83. Och för den som undrar var avsnitt 82 tog vägen, så kan vi avslöja att det tänkte vi inte avslöja. Kanske dyker upp en vacker dag.
Ja, vi kan väl säga så mycket som att det blev ett privat avsnitt.
Privat avsnitt. Ja, nu förstör du hela min konspirationsteori jag skulle dra här om var avsnitt tog vägen.
Ja,
ja. I studion, Faust Bernpainter och Hans Werther Palmstierna. För den som inte var med, så var det alltså två Goethe-referenser. Som jag kom på för att jag kom fram till att jag inte har läst Faust, den ligger på mitt skrivbord.
Ja, har du läst Werther då?
Nej, jag har inte läst Werther heller.
Inte ens Werther, en liten tunn sak.
Unge Werthers lidande, för den som inte hängde med där.
Trevlig text.
Boken som sägs ha startat en självmordsvåg bland unga män i Europa när den kom ut.
Jag förstår. Jag kände mig lite på det humöret när jag läste den själv.
Var det så? Var det så hemskt?
Olycklig kärlek.
Ja. Ja, ja, den bok som har en av de böcker som har påverkat mest är faktiskt Dr. Glas. Och nu kommer jag bli kallad för jättefiskulturell när jag säger sånt.
Hjalmar Söderberg, ja, men den är fin,
ja,
också.
Ja, men den är väldigt annorlunda. Och är ju egentligen en mordberättelse. Men nej, jag gillar Söderberg. Söderberg över Strindberg alla dagar i veckan.
Mm. Det finns ett väldigt känt citat under.
Ja, just det. Man vill bli...
Man vill bli älskad.
I brist på det, dyrkad eller någonting.
Man vill bli älskad, i brist där på beundrad.
Ja, just det.
I brist där på fruktad. I brist där på...
Hatad.
Nej, det måste vi se vad jag säger. Man vill... Är det inte...
Det är en skala över vilka känslor människor vill uppväcka hos andra. Och jag tror att det slutar med att får man ingenting annat så vill man i slutändan bara bli hatad för att uppväcka någon form av känsla.
Ja, precis.
Ja, detta om finkulturen. Ska vi ta en kort veckans Mises? Som vanligt så tar jag den korta och du får den långa. Det är ett citat, två citat från Mises om politik. Och det första citatet låter så här. Den som är oförmögen att tjäna sina medmänniskor önskar istället regera över dem.
Slutstat. Det låter som Dr. Glas nästan. Fast omvänt.
Ja. Ja, det är veckans sanning från Mises. Sen har vi ett lite längre citat. Jag kan läsa det också, så slipper du, Klaus.
Okej, det är tidigt för mig.
Ja, du slipper snubbeltrådarna. Det handlar om politiska partier och går så här. Citat. För partier med särskilda intressen framstår alla politiska frågor uteslutande som taktiska frågor. Det slutgiltiga målet är beslutat redan från början. Målet är att lägga beslag på så stora fördelar och privilegier som möjligt för gruppen som representeras på resten av befolkningens bekostnad. Partiprogrammet är till för att dölja detta mål och ge det ett sken av rättfärdigande, men att samtidigt under inga omständigheter offentligt erkänna det som partiets faktiska politiska mål. Det vill säga, partiprogrammet är en fin dimridå över vad politiska partier faktiskt försöker uppnå.
Vilket är makt.
Ja, fördelar på andras bekostnad. Till skillnad från ekonomin så är ju politiken ett nollsummespel. Vilket inte ekonomin är.
Det är till och med ett minussummespel.
Ja, negativ summespel. Summerar alla politiker och handlar alltid på minus. Jo, men så är det nog.
Fredligt samarbete är ju ett plussummespel.
Mm. Och Mises var väl inte ett stort fan av politiker han heller. Han var ju, som sagt, liberal på det gamla sättet. Där man accepterar att någon form av styre behövs, men vi kan åtminstone göra det på rimligaste möjliga vis, det vill säga att staten slutar lägga sig i saker. Och framförallt så inser man att han slutet på 1800-talet och början på 1900-talet så är det ju väldigt mycket särintressen som helt plötsligt ska bilda parti och driva agendor. Och på den tiden så, nu för tiden så tror vi ju gärna att det är någon form av gemensam välfärd vi slåss för. På den tiden var det nog ganska uppenbart att det var alltid folk som ville göra sig fördelar på andras bekostnad. Det var någon form av maktspel där de försöker ta våra fördelar så vi måste ta tillbaka några och så vidare.
Ja, det var ju också mot monarkin. Man ville ta tillbaka fördelar till folket.
Mm. Man kan säga mycket om monarki, men ja. Den har sina för- och nackdelar den också. Kan vi nöja oss med det kanske?
Jag tror att för att ja, det fanns ju vissa tider av den svenska monarkin, den var ju inte rolig alltså. Särskilt under stormaktskungarna. När man skulle ut och kriga för kung och fosterland. När man värvade, man inte värvade utan man tvångsutskrev soldater helt enkelt. Så jag tror att många som levde i skräck för det där.
Ja, på 1600-talet så försvann det väl nästan hela generationer av människor ibland. För att alla skulle ut och slåss mot ryssen eller vem det nu var.
Ja, eller tysken nere i 30-åriga kriget. Mm. Men så fanns också tider som var bättre. Med relativt stor frihet. Och ja, under de tiderna så hade man nog varit lycklig om man hade fått veta hur vi har det idag på vissa sätt.
Ja, det finns ju en av historiens paradoxer här också, som någon noterade, att folk gör ytterst sällan revolt mot de mest skräckenjagande monarkerna, utan det är tyvärr alltid när det kommer en svag och någorlunda snäll monark som bara gör bort sig lite grann sådär och sen framstår som svag. Det är då det blir revolt, och sen kommer det oundvikligen en Robespierre eller någon annan.
Mm. Precis.
Tyvärr. Politiskt ja. Statsskick är ju svårt på det sättet.
Därmed så varnar vi våra lyssnare för politiska partier och deras partiprogram.
Ja, det är sällan man skådar ett politiskt parti som inte har fler nackdelar än fördelar. Mm. Jag skulle vilja säga någonting om Mises också.
Miljöpartiet möjligen.
Jaha.
Som värnar om miljön.
Miljöpartiet är bra på alla sätt och vis. Hurra för Miljöpartiet. Nåväl, jag skulle vilja säga några ord om Ludwig von Mises. Det finns en debatt som dyker upp lite nu och då, och det är huruvida Ludwig von Mises institut, oftast är det då det amerikanska, verkligen står för samma sak som Ludwig von Mises, eller om Mises har approprierats, om det varit kulturell eller möjligtvis individuell appropriering gjord av Mr. Lew Rockwell som startade Mises-institutet.
Ja, men samma sak kan vi ju bli anklagade för svenska Mises-institutet.
Ja, absolut. Och man får komma ihåg att Ludwig von Mises var inte en idérobot, det var en person. Han hade vissa åsikter som är för all del intressanta, men det mest intressanta med Ludwig von Mises är allt han skrev. Framförallt om ekonomi, men även om lite annat vid sidan av. Och det innebär att, jag menar, vill man ha Ludwig von Mises idéer enbart essensen, ja men köp då böckerna och läs dem. That's it. Ett institut som tar honom som galjonsfigur kommer ju inte nödvändigtvis vara exakt, ha exakt samma åsikter i alla frågor. Och det vore ganska konstigt om det var så, som om världen stod stilla och man har någon form av ja, nu vet Lenin ligger ju i ett mausoleum i Ryssland. Vi har ett Mises mausoleum där hans idéer för evigt förstelnade liksom.
Ja, men det är också så att Mises också förändrade naturligtvis sina åsikter under livets lopp. Kanske inte jättedramatiskt, men ändå. Vilken Mises är det då man ska...
Ja, precis.
Och det,
vi ska ju prata lite om hans elev Rothbard också, som ju gjorde en ännu större resa rent ideologiskt, får man väl säga. Men samtidigt så Mises sa en del saker som jag tror att ganska många inte håller med om. Och många vill ju göra Mises någon form av snällisliberal och sådär. Han var en snällliberal. Samtidigt så sa han saker som att man kan inte släppa in för många tyskar i USA, för att det är riskabelt efter att han har upplevt nazistförföljelserna.
Kan man tillämpa det på Sverige idag?
Att vi inte får släppa in för många tyskar? Ja, jag är inte så rädd för de 10 000, var det, 10 000 tyska bögar som skulle komma när vi gick med i EU.
Gamla andra folk.
Jaså.
Nej, det går inte att tillämpa.
Så här, vill jag släppa in 10 000 rabiata islamister? Nej, det vill jag inte. De kan stanna på andra sidan gränsen. Gärna på andra sidan många gränser. Men visst, det Mises menade med det här var ju naturligtvis att i en demokrati så är man beroende av folkopinionen, och framförallt beroende av vad för
värderingar
åsikter och bakgrund människor, ja, vad för värderingar människor bor där. Och han var ju rädd för tyska just på grund av att han upplevt nazismen. Och då är det ganska naturligt att han var i någon mån tyckte att det skulle vara tråkigt om det kom 30 miljoner tyska migranter till USA. Så att visst är det så att en nation bevaras ju genom de gemensamma värderingarna, och de måste ju bibehållas. Och blir det för mycket andra värderingar så är det ju ett hot på sikt.
Absolut.
Men då är vi inne i hela den här integration och assimilation debatten, och den, det var ett annat avsnitt, glöm det.
Ja.
Men det man väl kan säga, Mises, att Mises stod för distinkt klassisk liberalism, och det tycker vi huvudsakligen om. Och sen kanske vi har olika åsikter i vissa frågor, men överlag, det som är fantastiskt med Mises är ju att han är en han blir ju en galjonsfigur. Han stod upp för saker som i en tid när ingen annan ville stå upp för dem. Och det är väl mest det som är imponerande. Plus naturligtvis han lade grunden till den enda fungerande ekonomiska teorin i världshistorien. Det kan ju vara en fördel också.
Den bragd.
Ja. Det sagt om Mises och huruvida vi alla är goda eller onda misesianer. Ungefär så.
Mm.
Veckans ord, Klaus, vet du vad det är?
Veckans ord. Nej, vad har du hittat på?
Det här har jag hört på Twitter. Det är ett tyskt ord som lyder Politikerverdrossenheit.
Oj.
Det är att vara trött på politiker.
Ja, ja, ja.
Jag såg en debatt på Twitter för det var. Det var, jag tror att det var Edward Snowden, känd för diverse läckor, som noterade på Twitter att det borde finnas ett ord på tyska för att vara trött på politiker. Och då var det någon som svarade ordet politiker för Drossenheit.
Mm.
Varpå han svarade you have a word for everything, vilket ju är i princip sant om tyska och Tyskland. Så det tycker jag är ett bra ord.
Det är ett sånt 1800-tals political science-ord.
Ja, det är det ju garanterat. Jag menar, vi skulle kunna döpa om oss till radiopolitiker för Drossenheit.
Mm.
Det är ju så det brukar bli, liksom. Man försöker säga något...
Jag skulle ge lite mer trovärdighet.
Ja. Du menar att tyska är bra för trovärdigheten?
Mm. Ja, det låter alltid vetenskapligt. I alla fall gjorde du det förut. Det fanns ett annat ord som var poppis för några år sedan när man ska förklara varför aktiemarknaden föll under så lång tid.
Mm.
Det var market fatigue. Folk var helt enkelt trötta på uppåtgående aktiekurser. De var så trötta att trycka på köpknappen så att liksom...
Jag känner mig så trött när jag orkar inte handla mer.
Precis.
Jag säljer istället. Jag är så trött på aktier som är värda någonting.
Market fatigue. Det var bra att komma ihåg om ett tag.
Mycket nonsens ord dyker ju upp.
Ja.
När vi ändå är inne på temat veckan, kan vi även ta veckans visdom. Och den här fick jag levererad av Peter. Som lät meddela att det var han och en kille som heter Daniel som först drog den här. Veckans visdom lyder så här: Donald Trump är USAs svar på Bert Karlsson.
Ja,
och jag tycker ju något så fint att modellera USA efter Sverige istället för tvärtom.
Just.
Det är helt enkelt så att väldigt många amerikaner åkte över till Sverige och sen insåg att de vill ha något ungefär som Bert Karlsson.
Ja.
Då hittade de Donald Trump och lyckades övertyga honom och bli presidentkandidat. Det finns ju en viss likhet naturligtvis. Båda är ju någon form av populister. Rider på någon form av missnöjesvåg och gör en hel del plumpa uttalanden emellanåt.
Ja, jag tycker det är en alldeles lysande beskrivning.
Skillnaden är väl kanske att Donald Trump huvudsakligen har finansierat sig genom privata kontrakt, medan Bert lever på
asylindustrin.
Ja, entreprenad mot inte bara asylindustrin, entreprenad mot offentlig sektor. Han har även varit konsult åt några kommuner och byggt några så här fantastiska event theme park som kostade 7000 miljarder som sen gick i konkurs. Han har många fina fiaskon i sin resumé.
Det var också han som upptäckte Carola Häggkvist, glöm inte det.
Ja, det är klart. Det är ju, alltså, jag ska ärligt säga att jag tycker om Carola Häggkvist. Hon har en fantastisk röst. Hon kanske inte ska uttala sig om politik eller någonting annat. Men ja. Bra för BNP, svensk export.
Han har bidragit positivt också.
Mm. Jag är väl ganska övertygad om att vi kommer få ganska mycket skit för den här jämförelsen. Det står vi för. Donald Trump är USAs svar på Bert Karlsson.
Annars brukar han jämföras med Hitler.
Ja. Men det är okej för att jämfördes inte Bert Karlsson med Hitler nyligen?
Jag
gjorde han säkert. Jo, det var... på Miljöpartiet, vi får ta den. Det var ju Mehmet Kaplans presssekreterare. De sa att det är helt okej att han umgås med folk som skriker att armenier är hundar. För att folk har ju umgås med Bert Karlsson.
Ja, just det.
Robert Karlsson som skrek jag skulle dra fram en stämning för ärekränkningar.
Ja, just det.
Förtal.
Ja.
Det har varit en härlig miljöpartistisk vecka. Det är väl strax dags för...
Som Henrik Alexandersson, han skrev ju att Mehmet Kaplan, han misstog det här med Miljöpartiet, de gröna. Han misstog färgen på partiet.
Ja, lite så kanske. Det har väl väldigt mycket med ett Kaplan. Vi ska köra dumstruten strax. Jag vill bara få in en blänkare innan vi börjar. Det är ju så att det finns inte särskilt många libertarianska podcastar eller annat i Sverige. Det finns Vi, det finns Radio Bubbla, det finns Frihetsfaxen. Har missat något, Klaus?
Nej, jag tror att det täcker in det mesta.
Under oss till SK.
Jag vet inga fler.
Mm. Nej, i vilket fall. Nu är det ett par killar som har startat något så udda som en uttalat kristen, konservativ, libertariansk podcast. De har bara släppt piloten än. Vi hoppas naturligtvis att det blir mer. Och jag tycker det här är jättehäftigt. Det är så oväntat. Så... Jag vet inte.
Har de tagit vårt namn? Radio Moses.
Radio Moses. Det hade man kunnat önska att det blev Radio Moses. Nej, den heter Fontänen. Jag vet inte riktigt vad det anspelar på. Men det kan bli spännande. Framförallt kan det ju fylla en lucka. Som det kanske kan bli en podcast som jag kan orka lyssna på. Det finns inte så många sådana.
Ja, de verkar du lyssnar väl på den här Schulman, är du inte?
Du skulle vara snäll, Klaus. Jag försökte lyssna på Schulman en gång. Jag mådde så dåligt så jag var tvungen att ha radiotystnad i flera dagar sedan. Det var... Ibland känner jag att vi kanske är lite för lite intellektuella och att vi tramsar lite för mycket. Men jag är ganska botad från det efter att ha lyssnat på Schulman. Sen får man säga att Schulman är ju en fruktansvärt skicklig entreprenör som har hittat ett sätt och att försörja sig på att snacka skit. Vad är det, 3 gånger i veckan eller 5 gånger i veckan?
Mm.
Han tjänar en fruktansvärd mängd pengar på det här. Så att uppenbarligen så säljer han någonting som folk vill ha. Sen varför folk vill ha det, det kan jag för min själ inte förstå. Men det är... Ja, det är ju inte mitt problem egentligen.
Nej, men han vänder sig väl liksom till helt vanliga, ja, säga, till valmanskåren, helt enkelt.
Ja, men att vi inte vänder oss till valmanskåren alltså. Vi kanske vänder oss till icke-valmanskåren, kan det vara så?
De som hyser vanliga demokratiska värderingar och värdegrunds... Helt värdegrundsbaserade. Det är liksom en viss typ av...
Försöker du
humor.
Säga att Alex Schulman är höjden av demokrati?
Det kan man väl säga, på något sätt.
En mycket skräckinjagande tanke.
Folklig underhållning. Mm.
Skärpning, skärpning. Det är seriös pratradio vi håller på med här. Då ska vi övergå till nyheterna.
Hur var fontänen då, du som lyssnade?
Hur den var? Mm. Ja, det var väl bra för ett introduktionsavsnitt. De mest presenterade vad de tänkte tala om och vad det hela skulle handla om och sådär. Det var väl trevligt.
Mm. Ja, vi hoppas det går bra för dem.
Ja, vi hoppas höra mer därifrån. Får jag introducera nyheterna nu då?
Mm, det kan det vara.
Då ska vi tala om nyheterna, Klaus. Känner du för att avhandla den fantastiska miljöpartistiska veckan?
Alltså, vad ska man säga? Det är ju... Jag tycker synd om dem.
På något sätt. Jag kan tycka lite synd om Mehmet Kaplan. För att från att det hade varit okej att umgås med lite turkiska nationalister och säga lite konstiga saker om Israel den ena veckan, så helt plötsligt var det inte okej längre. Jag menar, hur ska han hinna med svängarna?
Det som gjorde att det brast, det var den här gamla filmen som svenskan grävde upp från 2009. Där han jämförde Israel med nazister.
Ja,
och det... antisemitism, det är liksom... Ja. Det mesta går, men inte betala inte tv-licensen eller vara antisemit.
Det är tv-licensen eller antisemit som får dig sparkad ur en regering.
Ja.
Det är ganska bisarrt hur snävt gränserna satt under den borgerliga regeringen för att man skulle åka ut. Och hur bred, alltså hur mycket som har tillåtits ändå. Framförallt tänker jag på Margot Wallström som ju, ja, gjort ganska mycket tveksamma uttalanden just vad gäller Israel.
Mm.
Sen är det så här, jag kan tycka att man bör väl få säga i princip vad man vill, men det finns ju saker som på något sätt insinuerar att man antingen inte vet vad man pratar om eller att man högst struntar i hur folk kommer reagera på vad man säger. Och då kanske man inte funkar så bra som minister. Det är så, lite som en förskolelärare som envis med att svära varannan mening. Barnen kommer ju inte ta skada av det. Alltså, mer att de kommer troligtvis få väldigt dåligt språkbruk. Samtidigt, jag vet inte om det skulle funka.
Nej, jag har ibland funderat på vad som skulle hända om du och jag går oss in i politiken.
Ja, vi skulle ju inte komma särskilt långt.
Nej, det räcker väl med att liksom slå upp våra namn på internet och sen så är det väl kört liksom.
Ja, men jag tror inte att vi hade konstiga åsikter.
Eller ser man,
eller ser man som
Donald Trump när man kör på ändå liksom.
Jag tror att det som skulle ligga oss bäst till last är att vi inte har någon respekt för etablissemanget och etablissemangsåsikter. Att vi sen har andra åsikter tror jag vi skulle komma undan med. Men just det tror jag inte vi kommer undan med.
Nej, man måste ju vara en god demokrat om det här ska funka. Om man säger sig inte tro på pöbelväldet så har man inte så långt kvar.
Vi har ju fått lite av en insyn återigen i hur demokrati fungerar och hur politisk demokrati fungerar. Och det är ju drevjournalistik som sätter stopp för mycket. Det är ju alltid så. Mm. Drevet var, när det väl drog igång så blev det ju bra fart kan man ju säga. Sen som vanligt så glömmer alla att den här typen av informationen har funnits jättelänge. Att Mehmet Kaplan har varit bostadsminister men mest ägnat sig åt att åka fram och tillbaka till Turkiet och umgås med folk som räknas som... I Sverige skulle det räknas som politiskt extrema. I Turkiet så finns det mycket som är extremt. Det är egentligen ingen nyhet. Det finns andra, mindre kända media-outlet som har nämnt det här. Och som vanligt kan man ju alltid hitta allting på Flashback.
Ja, men Chang Frick drog ju upp det här för ett år sedan.
Ja, visst. Och det är ganska många som har skrivit om det här. Det är ingen nyhet att Mehmet Kaplan har haft vissa typer av kontakter. Så det är lite svårt att förstå varför det plötsligt blev så oacceptabelt. Ja... viceordförande i Turkiska riksförbundet eller någonting som stod och skrek om att de skulle döda armener på Sergels torg kan ju ha varit en bidragande faktor för all del. Det är ju intressant när man försöker svepa över den typen av nationalism men tycker att den svenska oftast ganska snälla nationalismen är skrämmande, åtminstone om du frågar svensk vänster.
Nej, men det som du säger också, det här är drevjournalistik och det är någonting som triggade drivarna till att nu ska han bort. Nu är tiden inne för att han ska bort. Därför att det var inte att han hade suttit där på middag utan det var en det var ett sätt helt enkelt att få bort honom. Och sen så grävde man vidare och Svenska Dagbladet fick för sig att börja gräva gamla YouTube-filmer. Och så hittar man någonting från 2009, samma sak, en biff liksom.
Jo, det är lite som, jag vet inte om du kommer ihåg Håkan Juholt när han fick avgå som partisekreterare i Das Partei.
Die Partei.
Vad sa du?
Die Partei.
Die Partei, förlåt. Dålig på tysk grammatik. Då var det också så att visst, han klantade sig hej ho och sa massa dumheter och sådär. Och så, ja, det var lite... var det en hyreskontrakt här och något felaktigt uttalande där och sådär. Men det är också så här, när drevet går, när media inser att det är blod i vattnet, då är det så här. Det är ju för oss som inte tycker så mycket om politiker generellt så är det ju ganska underhållande. Men på något sätt, det är lite synd att det just, om en gammaldags så kallad muckraker gräver upp någonting och lägger fram det, då är ingen intresserad. Men när svallvågorna börjar gå, då ska ju alla göra bomben liksom och skvätta ännu mer. Och så blir det någon så här själv gå och titta vad vi hittade, hahaha, fast någon annan, flera andra har hittat för länge sedan. Det blev bara intressant för att man kunde göra en stor sak av det. Så att, det är lite tråkigt att det är så media fungerar. Samtidigt så tror jag inte det kommer förändras, eller jag tror kanske att det alltid har varit så.
Jo, men jag är intresserad av att förstå vilka trådar som har dragits i bak av vem. Det kommer jag aldrig få reda på, men jag är säker på att det...
Man kan ju spekulera i att sossarna vill försvaga Miljöpartiet för att de är så trötta på att ha mer och mer regeringen och de såg ett bra tillfälle. Kanske så är det också så att det här var ett sätt att slippa det. Vi ska inte någon sparka Margot Wallström snart, för nu har de ju sparkat någon i alla fall, slängt ut någon.
Men det är 27 eller 28 kvar nu.
Man kan ju tänka sig flera varianter på det hela. Och det, i den analysen faller också in att sossarna varit rätt bra att börja sätta överrockar på vissa ministrar.
Men kan vi nu ställa oss den viktiga frågan här? Vad gör en bostadsminister?
Ja.
När kommer
gör en bostadsminister? Han bygger inte bostäder i alla fall.
När kommer det nu uppstå I väntan på en ny islamist som ska beträda den här positionen, när kommer uppstå bostadsbrist i Sverige?
Ja, du Klaus.
När kommer uppstå en bostadsbubbla innan vi får en bostadsminister på plats igen?
Bostadsbrist och bostadsbubbla hade vi redan när vi hade en bostadsminister. Så man skulle kunna tänka sig att bostadsbubblan nu spricker och att bostadsbristen upphör eftersom vi inte har någon bostadsminister. Det kanske så det funkar. Ja,
det kan vara så.
Nej, det är helt bizarr ministerpost. Det är ungefär som framtidsministern. Det är också, utan henne har vi ingen framtid.
Nej, men bostads- och IT-minister.
Ja, det är också IT-minister. Ja, men det är ju, där har du ju det här arketypa. Marknaden klarar sig inte utan staten. Det är så här. Sverige är en av de länder som har starkast IT-sektor i världen ändå. Det är mycket IT per capita i det här landet. Och vi är duktiga på det, det finns många IT-företag. Och när det här har pågått i 15-20 år så dyker staten upp och säger: åh nej, tänk om de inte klarar av personalförsörjningen. Tänk om de inte vet hur man ska göra. Vi måste hjälpa dem.
Mm.
Och då blir man lite trött, ska ärligt sägas.
Och så blir det sån här hem-PC-program som var förra år.
IT-minister, ja.
Men han hade gjort mycket för bostäderna i alla fall, Mehmet, sa Fridolin. Han hade byggt de här modulhusen på Östermalm och sådär.
Av Sveriges största bloggare, även känd som Kaplanslum.
Ja, okej. Okay. Är det Cornucopia eller?
Japp. Han skulle säga, han måste ju verkligen ha roligt nu, för han har ju klagat på Kaplan väldigt länge och väldigt mycket. Så att han hade ju en bloggpost där Kaplan avgår, och så var det en bild på massa champagneflaskor bara. Så att han har väl, tycker väl, han mår väl bra just nu, kan jag tänka.
Ja, han jobbar av de där champagneflaskorna.
Då mår han nog mer än bra, då mår han nog dåligt om han har fläckt på is i alla dem.
Ja, men det var väl en glad nyhet i alla fall.
Vidare på Miljöpartiet-temat så har ju varenda gammal tomte dykt upp nu för att göra bort sig. Först var det ju Per Garton som ju ganska orättvist åkte på någon sån här eftersupningsbot. Jag tror han fick en 6 månaders villkorligt fängelse eller någonting. De gick inte på eftersupningen fler gånger. Jag vet inte om han hade varit i en olycka eller om det bara var så att de tog honom måttligt glad i hatten. Men han gick ut och kom fram till att det här var Israels fel. För att Kaplan fick ju avgå för att Israel sa det. Och då började man säga, menar han på riktigt att Stefan Löfven är en minister som är styrd av Israel-lobbyn i Sverige? Är det det han står och säger? För hur, om en av Miljöpartiets ledande frontfigurer, förvisso pensionerad och så vidare, säger att sossarnas högsta ledare är en puppet för Israel-lobbyn. Jag vet inte hur bra samarbetet funkar efter
Nej.
Det.
Nej, vad har han...
Det var efter Kaplans uttalanden om Israels agerande och att likna nazisternas, så var det väl någon israelisk diplomat som hade uttalat, vilket de brukar göra, det har de gjort med Margot Wallström också, uttalat att det här var ju ytterst olämpligt uttalande. Man ska dock komma ihåg att Kaplan hade inte få inreseförbud i Israel, vilket Margot Wallström har hunnit med på under sin ministerkarriär.
Mm.
Vilket är, ska sägas, en förvånansväckande bravad att som utrikesminister få inreseförbud i en demokrati.
Ja, det är
jag vet inte hur många som har lyckats med det.
Det är rätt unikt faktiskt. Så måste jag säga att jag gillar hennes attack på Saudiarabien. Den tycker jag är sympatisk.
Ja, den är ju fler som har sagt att det att hon ställer sig upp och faktiskt säger sanningen är ju ganska rimligt. Det kan man ju inte göra i Sverige, för vi exporterar så mycket vapen till Saudiarabien. Och man kan ju definitivt inte göra det i USA. Ska vi glida in på den nyheten, för den är ju fantastisk. De 28 hemligstämplade sidorna i 11 september-rapporten. Det finns ju en lagförslag i amerikanska kongressen om att de ska avhemligstämplas.
Mm.
Och enligt ryktet så har... Nu kommer det här ryktet från den fantastiska grilla finanssidan Zero Hedge. Så ta några nypor salt nu. Men enligt ryktet så har Saudiarabien gjort små hot om att om den släpps så kommer de sluta investera i USA och dumpa sina innehav av bland annat amerikanska statspapper och annat. Så lite vill de att de 28 sidorna ska släppas. Så då får man ju fråga sig lite, vad finns på de här 28 sidorna? Det är de 28 sidorna som ska handla om Saudiarabiens inblandning i 11 september.
Just det. Då kan man ju fråga sig varför saudierna är så intresserade i amerikansk inrikespolitik.
Ja, det är många som har intresse i amerikansk inrikespolitik. Man kan undra varför det tillåts.
Man kan också undra varför det är hemligt hur mycket obligationer som saudierna äger. Hur mycket statsobligationer saudierna
äger. Ja, just det. För alla andra länder så redovisas det ganska öppet va, vilka länder som sitter på amerikansk statsskuld.
Ja, visst.
Men inte Saudi.
Nej.
Antagligen. Det är inte så konstigt att det finns konspirationsteorier om det som kallas the petrodollar.
Nej, det är inte konstigt. Men det är antagligen för barnens skull det också.
Ja, nåväl. Det ser ju ut som att Barack Obama kommer att veta den här lagförslaget. Så att ingen någonsin får veta om saudierna, vad de hade för koppling till 11 september. På ett sätt så vet man det redan, för redan då så var det så att det var ett antal medlemmar av den saudiska kungafamiljen som befann sig i USA då, som snabbt flögs därifrån. Det har man vetat länge.
Mm.
Och sannolikt för att det skulle kunna bli otrevliga stämningar om det uppdagades någonting om och det, att terroristerna till viss del hade koppling till Saudi, det vet man ju också redan. Det är väl i princip offentlig handling. Men det är väl hur mycket och i vilken utsträckning och vilket stöd som till exempel Osama bin Laden hade från olika delar av det saudiska styret. Det är kanske det som finns i papperna. Men de ska inte släppas i alla fall.
Nej, det är intressant. Minst sagt.
Jo, jag kan tycka att ha den typen av hemlighet är ganska konstigt. Det som ska sägas, och det här måste... Nu ska jag säga någonting för det moderna styrelseskicket, vilket jag inte så ofta gör, men det finns en sak. Freedom of Information Act. Jag vet inte hur de lyckades få igenom den i USAs kongress, men det innebär i princip att om det inte gäller saker som de kan lyckas stämpla som rikets säkerhet, så kan du få ut vilka offentliga papper som helst i USA. I princip som den svenska offentlighetsprincipen. Det är ju så de fick ut till exempel Hillary Clintons fantastiska mejlkonversationer. Och det är en bra sak. Freedom of Information Act. Det är på något sätt en av de få sätt man kan försöka hålla idioterna i schack lite grann.
Jo, det där kan ju naturligtvis motverkas med diverse hemligstämplingar av olika slag. Men ibland så läcker det lite genom...
Eller så gör man som i Sverige att hoppsan, vi tappade bort tsunamibanden. Hoppsan, backupkopiorna gick sönder. Det är också en sån här svensk informationsskandal som jag undrar när någon ska förklara vad det var som hände egentligen.
Nej, men sen gjorde man, det där är också en skön historia. Sen hittade man ju en kopia till. Den första förstörde man ju. Men sen hittade man en kopia till som man låste in i väntan på att ändra grundlagen. Så att de här skulle kunna hemligstämplas. Så man ändrade alltså grundlagen för att kunna undanhålla den röstande pöbeln, de här banden.
Just när vi man undrar jag, alltså, nu när man tänker på det, det måste funnits andra saker där. Den gängse historien är att regeringen agerade senfärdigt, förstod inte att det dog tusentals svenskar nere i Thailand, förstod inte att det var bråttom att skicka ner sjuktransporter etc., etc. Trots att de fick tydliga indikationer så sket de i det, för det var jul och de brydde sig inte. Mm. Det är ju det man tror finns på banden. Men jag börjar stilla undra vad fasen som fanns på de här banden. Alltså.
Ja.
Är det så att de i samma mening lyckades diskutera någonting annat?
Ja, du. Du får helt enkelt...
Du får inte Watergate-vibbar över det hela.
Du får helt enkelt ändra grundlagen, Hans, för att få reda på det här.
Jag måste ha super high clearance för att få veta det. Mm. Kommer jag aldrig få.
Och det här var man ju överens om med hela det politiska spektrat. Att det här skulle hemligstämplas.
Mm. Bred politisk samling kring hemligstämplingen. Ja, så blir det ibland.
Just det.
Ja, jag tänkte ju dra ett uppföljarskämt på 11 september. Eller dra ett Miljöpartiet skämt naturligtvis. Då Åsa Romson lyckas kalla det för en olycka nyligen. Åsa Romson har en förmåga att snubbla på verkligheten när hon pratar. Jag vet inte hur hon gör det här. Det drevet är också redan igång. Och som någon statsvetare sa, en av dropparna som urholkar stenen, och jag antar att stenen då är det icke-befintliga förtroendet för Miljöpartiet. Men det är ju intressant vilken raketkarriär i omvänd riktning det här partiet gör.
Lite komik.
Ja, tyvärr är det ju det. Och det ja,
hon är en av regeringens högst utbildade. Hon är doktor.
I vad?
Ja, det var något sånt här kapitalismen och miljön eller någonting, tror jag.
Jaha, ja.
Jag tror kapitalismen är dålig för miljön eller någonting.
Du tror det? Kan det vara det de har kommit fram till? Det är ju tänkbart förstås. Nog om Miljöpartiet, nog om 11 september. Vi kan dra en finansnyhet också. Det är ju så att det är ju så intressant när konspirationer visar sig vara konspirationsfakta, som det heter. Konspirationsteori blir konspirationsfakta. Deutsche Bank, som ju för övrigt ligger rätt pyrt till enligt ryktena, har nu offentligt erkänt att de har riggat guld- och silverpriserna. Och det här är ju en sån här finanskonspiration som har existerat i en 6-7 år. Att guld- och silvermarknaden har varit riggade. Och att det funnits större aktörer som har ägnat sig åt prismanipulation genom att, ja, i princip samma sätt som man kan ägna sig åt kursmanipulation på aktier. Och anledningen till att de erkänner det här är för att de vill ha någon form av straffimmunitet genom att anklaga alla andra.
Mm-hmm.
Och det är så fantastiskt när såna här konspirationsteorier som seglar runt i finanscommunities eller vilka communities som helst på internet helt plötsligt visar sig vara sanna.
Mm.
Vad det betyder för priset på guld och silver, det är väl svårt att säga. Men,
rent praktiskt, hur har det här gått till?
Guldmarknaden är ju jättekonstig på det sättet att det finns något som heter The London Fix.
Ja,
och det är lite som den svenska elmarknaden. Det är en låtsasmarknad. De ringer runt till olika banker och så frågar de vad skulle ni vilja vara villiga att köpa och sälja för på marginalen. Okej, och så sitter lite konsortium och säger okej, startpris idag blir $1,134.
Mm.
Och London Fix, det är väl i princip, alltså, så det är det där de,
ja, men det finns dels ett marknadspris på guld som rör sig som vad som helst. Ja. Men så finns det här fixpriset.
Ja.
Men det finns ju ändå en marknad.
Ja, det gör det. Men det jag tror att det gått ut på är att det här fixpriset, det är liksom, de samlar ihop information på förhand om bud som bankerna då säger sig vad vill jag lägga. Och sen, vad som händer är att det dyker upp någon sån här konstig situation där du har traders som är associerade med de här bankerna som frontrunnar vad de själva säger lite. Så att det är någon form av, alltså på lång sikt kan det inte påverka priset. Nej. Utan det är just på kort sikt att det blir såna här kraftiga prisstötar hit och dit. Men sen finns det ju också ett sätt att du kan ju på medellång sikt då. I marknader finns väldigt mycket aktörer, framförallt finns mycket traders. Så har du det här fenomenet att du har automatiska handelsregler som ligger, stopplossar och grejer.
Mm.
Och traditionellt uttryck är ju running the stops. Och det innebär i princip att om du tror dig veta var det finns folk som har mycket köp- och säljordrar, så börjar du sälja allt att köpa som en galning för att pressa priset ditåt. Och sen får du en sån här rörelse som knuffar sig själv.
För att utlösa alla de här.
Vad sa du?
Ja, för att utlösa alla stoppar som ligger.
Ja, och vad jag förstått så är det här egentligen olagligt. För då försöker du manipulera någon annan till att handla på ett givet sätt. Jag vet inte varför det är olagligt, men det faller under samma sak som insider trading. Men det är i alla fall vad jag förstått olagligt. Precis som du inte får, det är olagligt att försöka påverka andra börsrobotar etc, etc, etc. Men det är väl det här som de anklagas för att göra om och om igen. Att de sitter och det är när det händer såna här konstiga saker, att när natthandeln, det vill säga alla de stora marknaderna är stängda, så dumpar de en miljon kontrakt på marknaden så här, och priset går liksom så rakt sträck ner för det finns inga köpare. Och det är ju liksom, det kan man göra om man vill, men du kommer ju aldrig få bästa möjliga pris på din försäljning, så, utan det är ju helt orimligt att folk gör det.
Mm.
Och det här har ju då lett till teorin om att det finns ett antal aktörer som tillsammans gör det här för att svindla alla traders och svindla alla småsparare.
Jag bara tycker att såna här grejer är rätt så larviga. Va? För varför det här skulle vara olagligt, det är för att någon har satt en lag då för att det här ska vara olagligt. Jag menar, det finns ingen, alltså det finns ingen marknadsmässig anledning till att det här skulle vara fel. Va?
Nej.
Däremot så har du ju grejer som det här med Libor som man höll på att trixa med för 100 år sedan. Räntemanipulation. Egentligen är samma sak där. Men du har finansmyndigheter, du har en stat som har gått in och sagt att de här räntorna har vissa speciella funktioner. Man använder dem i olika, ska man säga, lagligt välsignade syften.
Mm.
Och då kan det naturligtvis få riktigt perversa incitament och effekter. Men det är bara för att lagen blandar sig i det här och säger hur saker och ting ska vara. Annars, jag ser annars inget problem med att någon trixar och myglar. Jag ser det inte ens som trix och mygel, jag ser det bara som liksom marknads...
Nej, det är ju ett utnyttjande av marknadsstrukturen för att göra vinst, absolut. Jag tror att anledningen till att folk blir så förbannade på det här är att många har ju uppfattningen om att man köper ju inte en tillgång för att man tror den är undervärderad eller för att man vill ha den, utan du köper en tillgång för att den ska gå upp i värde, som det heter.
Mm.
Det vill säga att de flesta är ju intresserade av att investera genom att försöka rida på marknadstrender som går ut på att opinionen av någonting, alltså sentimentet ökar, folk tycker det här är bra. Och om då någon sitter och rycker och sliter i kursen så blir folk oroliga, så är det svårare att ägna sig åt det här.
Ungefär som att köpa ett hus i Stockholm, kan man säga.
Ja. Det är som Stockholms bostadsmarknad, precis. Sen ska jag säga så att på det planet, hade man varit duktig på det så hade du kunnat tjäna en ohygglig mängd pengar på att trada guld. Om du kollar på de trender som den har svept i så hade man kunnat, hade man vetat vad man höll på med så hade man kunnat tjäna fruktansvärt mycket pengar. Så det kan ju vara lite så att det är de som inte lyckades dra nytta av det här som är sura också.
Ja, det brukar vara de som lobbar för nya lagar helt enkelt.
Absolut. Ja, var det allt eller?
Nej, vi har ju en till här va. Det är tidigt här hos mig kan jag säga. Och jag måste säga, jag blev uppväckt av dig Hans här i morse. Men det är fruktansvärt här.
Du skulle vara snäll Klaus. Jag skickade dig bara en simpel artikel om moderniteten.
Ja, men den var ju Metro. Modernitetens fanbärare.
Ja. Ska vi låta bli att nämna namn? Vi kan ta några valda citat ur den här artikeln bara för att, ja. Jag vet inte, någon form av underhållning.
Ja, jag kan läsa. Jag kan faktiskt läsa Hens namn för att Hen har ju publicerat det själv. Freja Lindberg är 18 år och går första året i gymnasiet i Stockholm. Får vi gissa att det är globala gymnasiet?
Hen, använder de Hen tvärs genom hela artikeln?
Hen är fotograf och spenderar en stor del av livet på internet och Instagram.
Vilket, det verkar jobbigt.
Vilket liv. Freja är också en icke-binär transperson.
Men här blir det ju svårt på direkten. Vad är en icke-binär transperson, Klaus?
Jag vet inte vad. Jag vet bara att jag brukar själv kalla mig för translesbisk. Jag är en man som attraheras av kvinnor. Men det här är jag tror att det här är någonting annat. Men hon förklarar. För Freja innebär det att Hen varken är man eller kvinna utan könsneutral. Det som är självklart för personer som inte är transpersoner, alltså cispersoner, som att könas rätt gör så att jag knappt kan andas vissa dagar, men, säger Hen.
Att könas rätt, vadå? Att benämnas vid... Det, ja.
Freja insåg... Ja.
Ja, nej, fortsätt, jag har inget att säga.
Freja insåg att Hen var icke-binär förra sommaren. Ett ord Hen aldrig ens hört talas om i sin uppväxt, varken från skolan eller familjen.
Uppfann de inte ordet icke-binär förra sommaren?
Ja, jag tror det. Eller kanske i julas eller någonting. Okay. Så att hon behöver inte vara besviken för det, tycker jag.
Nej.
Istället var det genom berättelser från icke-binära transpersoner på sociala medier som Freja fick kunskap om annat än den cis- och tvåkönsnormativa världen. Jag blev obeskrivligt lycklig. Men sen... Alltså, ja.
Jag blir fast med ordet normativ. Ordet normativ kommer bevisligen av normal, och normal betyder det som är norm, alltså det som är standard, det vill säga det som oftast överensstämmer med verkligheten.
Mm.
Ja, jo, visst. Alltså det visst finns det folk som inte följer normen, det förstår jag också, särskilt på Twitter.
Jag blev obeskrivet lycklig, men sen totalt jävla livrädd. Fördomarna och förtrycket mot transpersoner är enormt på grund av kunskapsbrist och underrepresentation, säger Hen.
Ja, men här måste jag, är jag tvungen att säga emot, för jag tror att Sverige är en av de länder som, där det sker absolut minst förtryck av människor som har, ska vi helt enkelt säga, andra genus, jag vet inte, andra
identiteter. Ja, men du missade hennes identitet. Poäng. Du missade Hens poäng. Hens poäng var att hon var förtryckt på grund av kunskapsbrist. Hen hade ju inte fått höra talas om ordet ens, icke-binär transperson.
Nej, men ordet hen infördes väl i svenska på bred front för typ 1,5 år sedan, eller 2 år sedan.
Mm, precis.
Jag är lite så här...
Det är det hen säger.
Men ja... Mm. Okej, försöker vi komma någonstans med det, Klaus? Eller är det bara Klaus läser sagor?
Nej, det är bara att jag läser sagor. Moderna sagor.
Det fanns en mening som jag tyckte var kul i det här. Att de gör en kortfilm om pronomen. Det måste göra någon svensk lärare glad.
Mm, just nu gör Freja och Hens två vänner en kortfilm om pronomen. Hen är trött på att utbilda, men tycker samtidigt att det är livsviktigt att kunskapen ska komma ut i skolan.
Ja, men... Ja, men jaha. Klaus, jag förstår inte. Hjälp mig här.
Det finns en faktaruta här av Metro också. Icke-binär. Källa RFSL. Det finns... Nu fattar jag inte vad de skriver. Det finns olika icke-binära könsidentiteter. Det gemensamma för alla är att, inte att man inte är 100% man eller 100% kvinna.
Ja, men, här är ju tvungen att invända. Alltså, är det här någonting nytt att det har funnits manhaftiga kvinnor och feminina män i historien? Har inte det alltid funnits? Är inte det en sån här stående grej som Shakespeare brukade skämta med i varenda pjäs? Mm. Det blir lite så här, den här fixeringen vid könsidentitet finner jag ganska intressant, för att jag menar, hur gick folk under och dog innan ordet hen fanns? Innan definitionen icke-binär fanns? Jag menar, jag förstår att alla vill ha någon form av identitet som kan kännas meningsfull och så vidare, men
här ska du höra, Freja blir ofta påhoppad, bland annat på Instagram. Har du Instagram, Hans?
Nej, jag har inte Instagram.
Men du håller på att experimentera med Twitter.
Jag försöker förstå Twitter och jag förstår fortfarande inte. Ja, jag har blivit upplyst om att om jag måste lära mig Twitter så jag kan jobba på mitt personliga varumärke, så.
Ja, Instagram.
Jag visste inte att jag hade ett, men okej.
Instagram är tydligen bra här. Hen säger att hen ofta blir påhoppad, bland annat på Instagram där hen har över 15 000 följare.
Oj!
Jaha, du har en bit kvar.
Men då är ju hen av allt att döma en väldigt populär person.
Ja, där lägger hen upp bilder på sig själv och andra personer som vanligen inte representeras för rum för att bidra till vad hen kallar för en revolution.
Revolutioner.
Min Instagram håller nu vid liv. Där hämtar jag styrka och inspiration, men jag får också hat för att jag ger uppmärksamhet till sådant som inte brukar få det.
Det är väl jättefint att folk som är annorlunda får vara annorlunda om de vill. Det enda jag har problem med är den eviga förtrycksmatrisen. Och att på något sätt, varför är allting som har med identitet en så stor grej? Varför är alla unga, men även äldre, så fruktansvärt fixerade i det här konceptet som de kallar identitet? Jag menar, vi pratar inte ens om personlighet längre, än mindre själsliv, utan vi pratar om identitet, vilket ju är i princip, du ritar en bild på dig själv och så går du omkring med den och håller upp den inför resten av världen. Och det här är ju någonting, de saker jag förstår minst med moderna världen. Det är ju en av de saker som får mig absolut mest tro att den moderna världen är fullständigt ohållbar, för att det är någon form av charad.
Kan du förklara ordet identitetspolitik för mig?
Jo, men identitetspolitik är i princip idén om att du har ett värde på grund av din identitet, skulle jag vilja hävda. Det finns folk som har andra definitioner, men jag skulle vilja hävda att i grund och botten går ut på att ditt mänskliga värde och din rätt att ställa krav på andra är inte baserad på den traditionellt kristna uppfattningen om en gemensam mänsklighet. Det är inte baserat på att du har några historiska rättigheter du har fått som grupp. Till exempel britterna hävdade ju länge att av tradition har de här rättigheterna, brukar de hävda gentemot sina överherrar. Utan det är ditt värde och ditt rätt att ställa krav är baserat på att du kan utpeka säregna egenskaper hos dig som du anser är viktiga och som du därmed anser att du kan framhålla dem för att kräva saker av andra. Och det här är ju, alltså, om man säger det så hör man hur bisarrt det låter. Men det är ju det, alltså, du tar din identitet, jag som, i de enklaste formerna, jag som svensk. Fast svensk är nationstillhörighet också, du är inte riktigt. Jag som, vi tar mig, okej, jag kan bygga en identitet här. Jag som vit, heteronormativ man har rätt till bla bla bla. För att, just för att jag är vit, heteronormativ man, att jag är människa är inte längre relevant. Att jag har en nationstillhörighet eller att jag har en tillhörighet till en samhällsgemenskap eller att jag har en tillhörighet till en familj, en släkt, en bygd, det är irrelevant. Utan det är min egna definition av mig som jag ska hålla upp som en form av idol eller schablonbild och säga, titta, här är jag, därför har jag massa rättigheter. Kolla bilden.
Så man kan alltså bygga sin egen identitet och där på hävda då vissa.
Det är nästan lite som att det är som i tv-spel när du bygger en karaktär liksom. Att du plockar ihop massa bitar och sen så här, här är en representation av mig som jag kan leka med i världen. Det är som om världen vore ett tv-spel nästan. Och just det här fenomenet är så intressant för att det går ut på att definitioner är i princip upplösta. Du definierar dig själv. Men och kräver att alla andra ska följa din givna definition av dig själv. Och det är i princip säga att det finns ingen objektiv verklighet. Och vi måste åtminstone agera som om det inte gör det. Och då blir det ju lätt förvirrande.
Ja.
Det finns säkert en parallell till postmodernism här, men jag orkar inte riktigt göra den.
Nej, vi kanske ska lämna Freja.
Varför hamnar vi alltid i diskussion om ord som icke-binär och annat? Vad har det med ekonomi att göra, Klaus? Va? Få höra.
Ja, jag vet inte. Vi jobbar ju också... Vi försöker ju också motarbeta moderniteten. Så mycket vi kan.
Det jag säga.
Och den här bilden som är till den här artikeln, den är liksom obetalbar också. Jag orkar inte ens beskriva den. Men...
Nej, men det är väl en person som anser sig vara normbrytande. Och då får man väl...
Precis så här. Håriga armhålor och rakat huvud. Sen får publiken själva slå upp bilden.
Eller så låter de bli.
Man kan söka på titeln. Strukturerna dödar transpersoner.
Ja, det kanske de gör. Jag vet inte så mycket om frågan. Allt jag vet är att jag ryser när jag hör ordet strukturer.
Tänk att vara 18 år och kunna så mycket redan.
Vet du, jag tror att jag fyller 33 år. Kan det vara så? Ja. Varje år som går så inser jag hur lite jag kan om någonting. Mm. Och då kan man tycka att då är det lite, kanske lite överambitiöst att driva poddradio. Ni får helt enkelt ursäkta mig att jag är så ytlig, så jag gör det ändå. Men på något plan... Alltså, om vi ska vara sådana, nu nämnde vi Werther här i början. Ungdomens oförståelse inför världen är väl kanske inte ett nytt fenomen. Den har sällan varit så påtaglig och framförallt ska jag säga det här på ett fint sätt. Ungdomen har sällan varit så noga med att förklara hur viktig deras världssyn är och hur alla andra ska ta emot och absolut inte ifrågasätta. Ska vi säga så då?
Mm.
Det är lite, det faller in i det samma som det här med safe spaces och på universitet. Jag vet inte hur mycket det har kommit i Sverige att det ska vara förbjudet att säga saker som de blir kränkt av.
Jag kan bara säga att jag är glad att jag själv inte behöver gå den så kallade högskolan eller universitetet längre. Jag vet inte om jag ska klara av det faktiskt.
Ja, nej, nog med nyspråk och identitetspolitik.
Kan man tipsa för den som inte vill gå universitet, så kan man nu bli polis. Det är öppen dörr.
Ja, just det. Ja, för ingen annan vill bli det, menar du.
Mm.
Nej, kan du knyta dina skosnören, stava ditt namn, fylla i ett webbtest och undvika att säga att du vill skjuta folk eller att du vill rensa upp bland drägget, så har du nog hyfsad chans att komma in på polishögskolan, ja. Mm. En gång i tiden var det jättesvårt. Alla ville bli poliser.
Man skulle göra lumpen för att man skulle få bli polis och alla möjliga såna grejer.
Det finns ju ett jätteenkelt ekonomiskt samband här. Resten av världen går vidare, men staten i sin fantastiska effektivitet klarar ju inte av att betala ut marknadsmässig lön. Vilket gör att det är ju inte så att Sverige, eller jag hoppas inte så att Sverige per genomsnitt inte har blivit dummare de senaste 30 åren. Det är bara det att
jag skulle nog vilja säga emot där, men okej.
Okay. Mm. Ja. Och vi får ju ett antagande så inte fallet. Så skulle jag vilja påstå att anledningen till att det är så få som söker polishögskolan är att de som har högre krav, framförallt på lön och arbetsmiljö, har slutat söka till polis. För att poliser är underbetalda och har en ganska dassig arbetsmiljö. Men du kan få ett bättre jobb som skrivbordsassistent. Högre betalt, bättre villkor. Och det är just därför som det är så få som klarar inträdesprovet. För att de annars hade klarat inträdesprovet, de söker inte ens längre.
Ja, det har blivit ungefär som att bli lärare.
Ja,
annan,
det är väldigt lik lärare.
En annan offentlig bransch.
Jag kan ju notera här att i de branscher där huvudarbetsgivaren är stat, kommun eller landsting, lärare, sjuksköterskor, poliser, militär, vad händer? Ingen vill ha jobben längre för att arbetsvillkoren och lönerna är så dassiga. För att staten klarar inte av att betala ut det. För att de kan inte hänga i kapp med privat sektor. För privat sektor effektiviseras och betalar ut högre löner år för år. Och staten sitter där och ser dum ut och slösar pengarna på annat.
Mm.
Det är egentligen inte särskilt förvånande. Däremot så kommer någon vara tvungen att göra någonting åt det. Typ lägga ner en massa trams för att kunna betala ut löner så vi har en fungerande polismyndighet.
Det är ingen som ännu har sagt att vi måste höja statusen för att vara polis. Det brukar vara en sån grej annars.
Oh, höja statusen, ja. Det är så kul att folk säger höja statusen när vad de borde säga är höja lön. För att det är så...
Så enkelt är det.
Ja, men det är så uppenbart att det är för att löner är låga. För att skulle du dubbla lärarlönerna, då skulle jättemånga söka läraryrket. Du skulle ha fler sökande än folk som kom in. Och vad skulle du få då? Jo, folk som är duktiga skulle bli lärare. Och vad skulle hända då? Kvaliteten på utbildningen skulle stiga. Och det här gäller liksom i alla branscher.
Mm.
Det är ju så att staten, tyvärr, kan inte locka folk som har hög intellektuell kapacitet längre. Och det är inte så konstigt att staten är en dysfunktionell organisation i dagsläget. Men i dagsläget har den alltid varit, men den kan vara mer eller mindre dysfunktionell. Så att, ja, vi får väl se. Och ja, med det säger jag inte att man måste vara intellektuell. Det finns gott om yrken där man kan klara sig alldeles utmärkt utan större intellektuell kapacitet. Men ja, vissa yrken så behövs det en viss mängd människor som ändå klarar av svårare intellektuella arbete.
Precis, så ja, om du inte vet vad du ska hitta på, du trivs med att jobba i en farlig miljö där dina chefer, din ledning inte uppskattar dig, rent av motarbetar dig och du nöjer dig med 25 000 i månaden, ja, bara knata in på Polishögskolan.
Ja, absolut. Hade jag varit yngre så hade jag gjort det, men nej, det hade jag inte. Absolut inte. Nej. Hade de dubblat lönen så hade jag funderat på det, men då kommer inte jag in, för jag är för liten och klen, för då kommer ju de lilla gruppen som är både intelligenta och kralliga kommer ju söka då och få jobben.
Så, att, så du får passa på nu, Hans. Det är nog din tid
där. Det är så ont om poliser som släpper in en liten speta som är, ja, kanske. Man kanske skulle testa. Ja. Ska vi försöka ha någon form av huvudämne den här veckan också?
Ja, jag slösar bort tiden på nyheter och samtiden.
Jag tänkte vi skulle prata lite om, det brukar ju pratas lite om det här med libertariansk strategi och framförallt vad kan man påverka och inte. Och någon som ju ägnade sig väldigt mycket åt det här är naturligtvis Murray Rothbard. Och vi har fortfarande inte gjort ett fullt avsnitt om honom, för det tar väldigt mycket tid att göra det. Men jag tänkte vi kunde nämna lite. Murray Rothbard är ju även känd som Mr. Libertarian för de få av våra lyssnare som inte visste det. Han är i princip den som startade den moderna libertarianska rörelsen.
Ja, han testade ju lite olika sätt att sprida libertarianismen med och utan partier och politik och bara intellektuellt. Och, ja, massa olika sätt testade han ju.
Alltså tidigt i sin karriär så var han var ekonom och han skrev sitt stora magnum opus Man Economy in State. Han undervisade gjorde ju hela livet. Han umgicks en del med Ayn Rand under en kortare period innan han blev utslängd ur den cirkeln. Och så letade han ju efter politiska allierade som han kunde diskutera politik med. Och han brukade ju säga att när han var ung så kunde världens samlade libertarianer fick plats i hans vardagsrum. Mm. Det var så få alltså. Men någon gång på 60-talet så började han umgås med det som kallades The New Left, antikrigsvänstern. Som ju framförallt red på en våg av motstånd mot Vietnamkriget. Så han gjorde sig lite vänner där, och där finns ju den här konstiga karaktären, heter han Carl Hess. Han som var speechwriter till vad hette republikanen som förlorade mot Lyndon B. Johnson? Som var bra i de flesta frågor tills han sa att han skulle kärnvapenbomba Ryssland.
Var inte Barry eller?
Jo, Barry Goldwater. Ja. Carl Hess var ju först speechwriter till Goldwater och flöt sen ut på vänstern och blev någon form av anarkist som körde motorcykel, svetsade och levde utan pengar. Sprang kring kakibyxor och skrek saker om revolutionen. Lite den typen av människor umgicks Rothbard med ett tag. I den allians mellan den tidiga libertarismen och den nya amerikanska vänstern. Sen havererade ju den nya amerikanska vänstern på 70-talet, vad jag har förstått. Det blev mest flummeri av det.
Men antikrigsvänstern levde kvar länge. Än att Barack Obama blev president, då
ja,
dog den sotdöden.
Traditionen av det, absolut. Och det var en av de få fina traditioner som fanns i amerikanska vänster. De var strikt emot all form av utländska krig. De anser att det var fel och moraliskt förkastligt. Och där var ju även Rothbard väldigt noga. Han hävdade att utländska krig var ju i princip staten på sitt absolut värsta. Och att hela krigsapparaten var ju en av grundbultarna i statsbygget. Och i USA så har ju det väldigt ofta stämt. Mycket av statsmakten har ju motiverats av att, ja, stark militär, etc. etc. Mm. Sen under 70-talet, det är kanske inte så många som vet, det var alltså skatteuppror i vissa delar av USA. Det var ju inte så jättekul ekonomi, det gick dåligt, det var hög inflation, det var hög arbetslöshet. Det var tvungen att höja skatter överallt. Det var alltså rena skatteuppror där folk vägrade betala skatt och gick och marscherade mot politiker och så vidare när de höjde skatterna. Och det här var en ganska positiv miljö för libertarianer som mot staten och så vidare. Och det pågick ju ända tills ungefär tills Ronald Reagan kom. Ronald Reagan var ju speciell på det sättet. Han hade väl inga, han var väl inte jättefast i sina ideologiska uppfattningar. Han ville gärna framstå som det, men jag tror inte han var det. Alla tror att Ronald Reagan sänkte skatterna fantastiskt. Det gjorde han inte. Han höjde dem faktiskt netto lite grann.
Mm. Han pratade mycket om det.
Ja, men han tog ju bort vissa av de här konstigaste skatterna. Men framförallt så stödde han dåvarande chefen för amerikanska Federal Reserve, Paul Volcker, som kongressen hotade med att dra inför riksrätt för att han hade höjd räntan till 18% för att stoppa inflationen. Och därmed räddat den amerikanska ekonomin och den amerikanska dollarn. Ronald Reagan stod bakom honom. Han var tillsatt av, precis på slutet av Carter-eran, tror jag. Och i och med det fick Paul Volcker fortsätta hålla jättehög ränta tills ekonomin, inflationen försvann och ekonomin ordnade upp sig. Och sannolikt är det ju det här som gjorde att amerikanska ekonomin blev så mycket bättre än det faktum att Ronald Reagan småpillade lite på skatterna.
Kan vi tipsa vår egen Ingves? Höj räntan till 18%.
Sa du 18, Klaus? Det är ju en sån där kul, folk, vår generation vet ju knappt om det. Jag såg en sån här gammal artikel om bolån, eller det var en sån här gammal annons för bolån från någon bank på 70-talet. Det var ju typ så här, var det 13,5-14% ränta på bolånen eller någonting. Mm. Det är vansinniga siffror.
Det kan aldrig hända, Hans.
Nej, det kan aldrig hända än. I vilket fall, Ronald Reagan är ju lite av en hjälte för både bland, framförallt bland högern konservativa, men även ibland bland libertarianer som tycker att han var en bra kille som monterar ner staten. Men nej, inte så mycket. Och Rothbard var ju jättekritisk och skrev ju en hel del elakt om Ronald Reagan. Ronnie har jag för mig han kallar honom. Han tyckte det var trams rent krasst. Och något intressant hände ju med Rothbard och libertarianska rörelsen mitten sent 80-tal. De började bli väldigt höger. Framförallt Rothbard och Lew Rockwell. Som kom fram till det här att den här typen av trams-libertarianism som går ut på att man ska punda och liksom ägna sig åt slagordspolitik och faktiskt inte ta samhället på allvar och liksom bara vara eviga motvallskärringar. Det började de ju säga emot lite. Och de började engagera sig till viss del med en fraktion av republikanska partiet, framförallt Pat Buchanan som ju var isolationist amerikansk, i någon mån var han ju amerikansk nationalist. Hans gamla slogan var den America First. En föregångare till Trumps Make America Great Again, men hans America First gick väl i princip ut på att och det var ju mycket så att när Sovjet rasade så var det ju dök det upp tankar på den amerikanska högern om att vi kan ju montera ner hela krigsimperiet nu. Det finns ju ingen fiende. Och så kan vi montera ner hela det här imperiet och återgå till att försöka ha en fungerande nation och slippa allt det här tramset. Och i fronten på den rörelsen stod ju Pat Buchanan och understödd av Murray Rothbard på den libertarianska sidan och så vidare. Det här höll ju inte särskilt länge. Men det var en tanke som dök upp att nu när det hemska sovjetiska imperiet har rasat så finns det ju ingen stor fiende. Alltså kan vi sluta med det här krigsmaskineriet som vi har byggt för att skydda oss mot det.
Nej, men det går inte, ser du. Det går alltid att hitta andra användningsområden för den.
Jo. Och det kan man ju säga om Ronald Reagan också. Alltså den amerikanska neokonservativa högern, den dök ju upp någonstans på slutet av 70-, början av 80-talet och har i princip haft ganska stort inflytande över alla republikanska presidenter och administrationer sedan dess. Och de är ju notoriskt så kallade krigshökar. Det ska vara mycket militär, det ska vara baser överallt och framförallt så ska man alltid framhäva att världen behöver amerikansk militär hela tiden. Det är ett måste. Det är vi som skyddar världsordningen. Och onekligen skulle världen se annorlunda ut om det inte fanns amerikansk militär överallt. Men hur det behöver den inte, det beror ju väldigt mycket på vad man menar med behöver.
Jag måste säga, jag som bor här, det är mycket som jag gillar här, men det är en sak jag inte gillar. Du går på ett sportevenemang eller någonting och då är det alltid några militärer som ska hålla flaggan och sjunga och folk ska vörda den här militären. Alltså det är överallt.
Mm. Det är ju ett så här typiskt civilisationstecken på det är svårt att inte få romvibbar över det.
Ja, visst är det så.
För att visst, man måste, de flesta, alltså har man en nation så behöver man någon form av militärmakt, absolut. Och korrekt fört, alltså militärförsvar är en hedervärd syssla eftersom det är en farlig syssla. Men det är ju inte det som amerikansk militär har ägnat sig åt huvudsakligen, ska jag säga. Framförallt inte till exempel Mellanöstern. Och så det är så svårt att förstå sig på det. Samtidigt, jag menar, har du varit med i militären, det är klart, vad har du för val mer än att vara stolt över din karriär? Annars, ja, det finns ju de som kom fram till att som har varit i Afghanistan och Irak, kom fram till att det här var bara skit och de har bara ljugit för oss. Och så går de ur och sen ägnar de resten av sitt liv åt att propagera emot det. Men för de flesta så är det svårt att göra det. Jag menar, efter Vietnamkriget så hade ju USA inga större exkursioner i omvärlden, förutom så här små insatser fram till Afghanistankriget.
Ja, i Korea, det hade lite annat också.
Ja, fast Korea var innan Vietnam. Du hade ju så här små operationer i, vad var det, Nicaragua.
Ja, det är sant, det är sant. Det var ganska stora grejer.
Nej, Afghanistan var ju på en helt annan skala än de här små grejerna, och det dog ju väldigt mycket amerikanska soldater både i Afghanistan och Irak, och framförallt så var det ganska grisigt både och, väldigt mycket söndersprängda människor och annat. Och det är ju inte så konstigt att då de som kommer tillbaka på något sätt måste försöka hitta en mening med det här. Så då blir det ju en stolthet i att de skyddar USA naturligtvis. Och, så det är ju fullt begripligt. Men det hade ju varit bättre om man kanske inte hade skickat de här soldaterna överhuvudtaget till Afghanistan eller Irak. Under de omständigheter som det gjordes. Så att det där med att lägga ner det amerikanska militära imperiet, det var ju bara ett fåtal år som folk hoppades på det. Sen blev det ganska uppenbart att det skulle ju inte ske. Men Rothbard hängde ju kvar, han dog ju på 90-talet, men han hängde ju kvar, får man väl säga, till höger i alla fall på det politiska spektrat. Han försökte återväcka den gamla högern, den isolationistiska högern, liksom den lämna oss i fred högern. Det som hände under den perioden finns ju fortfarande kvar. Det är ju ganska intressant att läsa skrifterna därifrån. Rothbard blir ju, han var ju, precis som när han på sin vänstertid var väldigt, vad ska man kalla det? Han tar ju alltid i. Han är ju inte rädd för kraftuttryck, så att säga.
Nej, just.
Och när det var kravaller i, var det Chicago, eller när var det kravallerna i början på 90-talet? Det här berömda, vad hette han? Ja, precis. När han skriver om det så är han ju ganska aggressiv, och han är ju ganska noga med att säga att om vi nu ska ha en stat och en polis som ska skydda oss, så får de väl fasen göra det också. Han är mycket för att polisen ska slå ner hårt på kriminella, för att rent krasst de kriminella är civilisationsförstörare och försöker förstöra det som resten av oss försöker ha tillsammans. Så att han är ju inte längre så här, propagerar inte nödvändigtvis för att montera ner hela statsapparaten just nu, även om det alltid var hans slutmål, utan vad han propagerar för är att staten, i den mån vi tvingas betala skatt, så ska den ju skydda oss också. Lite så kanske. Vilket är en åsikt jag i någon mån kan hålla med om. Jag menar, vi kommer inte komma från skatt i närtid, så då bör man åtminstone påpeka att det är statens förbannade skyldighet att göra med pengarna det vi skulle gjort med pengarna om vi behåller dem själva. Sen går ju inte det naturligtvis, men det ska påpekas ändå.
I alla fall de grundläggande funktionerna. Ja. Säkerhet. Rodney King heter han.
Rodney King heter han, just det. Han som blev misshandlad av polisen, och Sen så blev det kravaller. Det var lite likadant som nu senast. Det var ju också ett par sådana fall för de senaste par åren. Kravallerna har inte varit lika stora kanske. Nere i St. Louis och så vidare. Mm. Det var ju mycket större i Los Angeles på 90-talet. Men Rothbard var ju så här, han var ju anti-etablissemang. Han var ju alltid mot etablissemanget. Han finns fantastiska artiklar han har skrivit om Bush och deras konstiga kopplingar och deras intressen i Mellanöstern och massa av deras kopplingar till diverse företag och hur köpta ganska många amerikanska politiker har varit. Och det är ganska...
Ja, det mesta är på att rota upp saker. Rota upp relationer, samband, incitament. Den typen av grejer har han ju belyst på många olika områden.
Ja, han sägs ju haft närmast en encyklopediskt minne vad gällde personer och händelser. Så att han kommer ju troligtvis ihåg allt som hade hänt i amerikansk politik de senaste 30 åren. Han flyttade ju, han och Rockwell tillsammans, som ju skrev ett nyhetsbrev som till viss del har blivit väldigt kritiserat, för det var tonen också ganska hård. Rockwell Rothbard Report eller någonting skrev de under några år. Det är lite sån här, ja, gammal tresidors nyhetsblad av den typen. Så politiskt låg ganska hårt åt höger. Argumenterade liksom, det var libertariansk höger. Mycket lag och ordning. Slut med tramset. Och mycket korrumperade politiker, etc. etc. Men så att det faktum att det finns en libertariansk höger och inte, libertarianismen inte bara en vänsterflumrörelse, har väl mycket med det att göra, skulle jag vilja hävda. Och där kan man ju diskutera. Libertarianism som ideologi går i princip ut på att ja, statsmakten ska sluta lägga sig i våra liv. Spelar det någon roll om man anser sig vara höger eller vänster? Och där har ju folk olika åsikter naturligtvis.
Men det är också den frågan som vi brukar ta upp när vi säger att libertarianism är icke-aggressionsprincipen. Men du kan inte bygga ett samhälle på icke-aggressionsprincipen. Du måste ha mer än det för att du ska få ett samhälle i verkliga världen med verkliga människor.
Mm. Libertarianismen är ju en ganska, man får ju säga att det är någon form av moraliserande ideologi. Det var ju liberalismen också i någon mån, har jag också varit. Och för all del, socialismen är också en moraliserande ideologi. Den enda ideologi som inte är särskilt moraliserande är den som folk hävdar är mest moraliserande, även konservatismen. Om man ser det som så här, i ett land som Sverige, där etablissemanget under väldigt lång tid har varit väldigt långt vänsterut, så är man emot etablissemanget är det svårt att inte hamna ut åt höger. Det är väldigt svårt. Nuvarande politiska aspekten ser väl i princip så här, du har sen Ronald Reagan och Margaret Thatcher ungefär, att du har vänstern, allt från socialdemokrater hela vägen ut till kommunister, och så på andra sidan så har du liberaler och halvkonservativa i någon form av liten blandning där, liksom en liberal-konservativ blandning. Och det är väl ungefär så politiska aspekter ser ut i många länder nu. Förutom Finland, de har aldrig tre, alla partier i regeringen utom ett. Jag vet inte varför, men finnarna är som de är. Och här får man ju fråga sig, om man ska se på politik rent reellt, vad står man närmast? Står man närmast socialdemokrater eller står man närmast en blandning av små konservativa liberaler? Och det är ju svårt att stå nära socialdemokrater som libertarian. Det är ju väldigt svårt.
Ja, det är omfördelning och det bygger på en statsmakt som kan omfördela.
Ja, och
ja, nej, det går inte ihop.
Även i konservativa tankegodset finns ju idén om att staten på något sätt ska försöka bevara det som är gott i samhället. Det finns ju i alla fall inte idén särskilt ofta att staten ska bygga det som är gott i samhället ute på högern. Även om det är ju ganska få som vill att man ska avskaffa statsmakten helt. Men på vänstern är det ofta så att människan som sådan är ju så pass felaktig så vi måste ha en god stat som gör allt gott. Och det är ju mer oförenligt med libertarianism skulle jag säga än den liberal-konservativa ståndpunkten. Men jag vet inte, sen kan man ju, just vad gäller Rothbard som sagt, han gjorde ju en ganska lång flygning över det hela politiska spektrat, och hans yttersta mål var väl alltid att han tyckte att state is, vad var han sa, a gang of thieves eller något liknande.
Ja, ja precis. Gang of robbers. Writ large, tror jag han sa.
Och samtidigt som han sa det så var han ju inte alls främmande till att försöka knyta politiska allianser och med hjälp av idéer influera människor. Men jag vet inte, här skulle vi kunna debattera, Klaus. Tror du det går att influera människor, Klaus? Framförallt de människor som har någon form av politiskt att säga till om.
Jag tror att mängden människor som kan influeras är ganska liten.
Mm.
Jag tror man i viss mån kan göra det. Men jag tror inte man kan influera den stora massan av människor. Och jag menar, min filosofi stämmer ganska väl överens med den här artikeln som jag har rekommenderat ett otal gånger och ompublicerat ett antal gånger, som heter Jesajas uppdrag. Där den som ser sig som den stora massans lärare och ska kunna, bara man lyckas sprida budskapet och utbilda människor, så kommer de se ljuset. Jag tror inte på det, utan det jag tror att vi får göra är att helt enkelt förbereda för någon slags återuppbyggnad. Tala till återstoden, till kvarlevan, den som ännu lyssnar.
Paradiset via demokratiska val är ju bevisligen en väldigt utopisk världsuppfattning. Paradiset via att befolkningen helt plötsligt blir upplyst och inser hur fel den har gjort genom hela världshistorien är ju också en ganska utopisk världsuppfattning. Men det finns ju vissa rörelser som ändå har skett i politiska spektrat, men man ändå måste erkänna att de har skett. Om vi tar det, Sverige är ju inte en 100% sossestat, det är kanske en 75 eller 80% sossestat, jag vet inte vilket. Men det går inte att förneka att det ändå har skett någon form av förflyttning rent politiskt i Sverige de senaste 20-30 åren. Och för frågan är, vart kom den förflyttningen ifrån? Hur skedde den? Är det bara opportunism från politiker som insåg att det håller inte att vara betongsosse längre, så att vi byter åsikter lite? Eller helt enkelt blir mindre lockande att vara betongsosse för att det gav inte samma fördelar längre?
Jag tror inte det är opportunism, utan jag tror att det är realism. Politikens gräns är ju verkligheten på något sätt ändå. Det är liksom verkligheten som sätter gränsen för vad tokskap politikern hitta på. Pengarna tar slut, folk begår självmord. Alltså,
det händer väl också.
Det är liksom, det är sällan som förnuftet bromsar politiken. Det är verkligheten helt enkelt som inte vill vara med längre. Det är det som med svenska gränserna som skruvades igen lite grann här för några månader sedan. Det var inte att folk sa att det här går inte längre, utan det var för att verkligheten sa emot att det här går inte längre. Och samma med för höga skatter, då drar alla företag, mjölkkossorna försvinner, va? Inte för att vi tycker om att folk ska få behålla sina pengar, utan nej, då försvinner skattebasen.
Så du ser det som högst pragmatiskt ur behålla makten sin vinkel?
Ja, absolut.
Politiska skjutningar som sker?
Det är väldigt sällan som den stora massan påverkas av förnuft eller rationalitet på det sättet, utan det, politikerna gör vad de gör.
Men där finns det ju egentligen en öppning för den typen av resonemang som Rothbard sent i sin karriär för det. Även i Sverige, ska jag säga. Jag såg en artikel av, det finns ju en Expressen krönikör som heter Anna Dahlberg som skriver lite bra nu och då.
Ja, just det.
Jag skulle misstänka att de flesta libertarierna tycker ganska illa om det, för att de brukar påpeka att det behövs en stark stat. Men om man läser lite noggrannare vad hon säger, så om man skulle ställa det så här, om man givet nuvarande skattetryck, skulle man hellre betala för fungerande polis, militär och ordningsväsen i största allmänhet, eller skulle man hellre betala för trams? Om du inte har alternativet att få sänkt skattetryck så mycket, eftersom det helt enkelt inte kommer hända oavsett vad du än säger, om man lägger upp det så, är det då rimligt, och det här kan ju bli en tvistig fråga när folk får säga emot, är det då rimligt att hävda att staten borde fokusera på sina kärnfunktioner, även som libertarian säger att vi borde ha en, man behöver inte använda ordet starkare, men vi borde ha en fungerande polis och militär, helt enkelt för att skydd är den minst orimliga sysslan som en stat kan ägna sig åt, att skydda medborgarna. Går det att stödja en sån ståndpunkt?
Ja, jag vill att, man säger så här, det bästa politiken kan göra någonsin det är att i största möjliga mån kopiera vad ett fritt samhälle skulle göra. Den lyckas väldigt sällan med det. Ofta gör den motsatsen. Men någonting som de flesta människor skulle vilja ha i alla fall, det är någon typ av skydd och försvar. Mm. Så kan den göra det då, så är ju det bättre än att den lägger pengarna på trams och rent samhällsdestruktiv verksamhet.
Men alltså, om vi hårdrar lite, är det en rimlig libertariansk ståndpunkt att svenska staten borde lägga mer pengar på polisväsendet, givet att de inte stjäl massa mer pengar från oss för att bibehålla tramset? Kan man hävda det som rimlig, på militära försvaret för den delen, kan man hävda det som en rimlig libertariansk ståndpunkt att staten borde åtminstone se till så den kan utföra den form av nattväktaruppgift som den var grundad för att göra?
Ja, det är väl en subjektiv fråga. Vissa tycker att staten borde lägga mindre pengar på polis och militär och ännu mer pengar på så kallad välfärd och vård, skola och omsorg. Jag tycker att staten borde lägga mycket mindre, noll pengar på vård, skola och omsorg och mer pengar på, jag vill ha mer skydd än jag vill ha mer vård, skola och omsorg. Och därför skulle jag vilja se en förskjutning åt det hållet. Men andra kanske tycker att de vill ha mer trams.
Nej, alltså det libertarianska argumentet är ju förblir ju att om folk fick välja själv vad de betalade för, så skulle vi få det vi ville ha och inte massa dumheter, och vi skulle framförallt få ett mycket mer fungerande verksamhet. Men för att det här är ju, kan jag ta ett exempel, det går ju en ganska, hela taxation is theft-kampanjen som ju dök upp i USA för inte så länge sedan. Det är en gammal MUF-favorit, skatterstöld, som har börjat bubbla här i Sverige också. Och det jag är ute efter, det jag försöker komma till det här, är att Givet att man anser att skatt egentligen är stöld. Om nu stölden är begången, kan man ha en åsikt om vad som ska göras med pengarna? Och framförallt kan man motivera att man faktiskt argumenterar för vad som ska göras med pengarna, givet att vi sitter i den situation vi gör. Jag skulle vilja hävda någon utsträckning att det här var vad Rothbard gjorde.
Ja, det är en skademinimering helt enkelt. Skadan är skedd. Hur gör vi den så lite som möjligt? Ord.
Jo, men det är kanske bra ord. För att jag finner ofta att jag är i en situation där jag önskar att staten kunde lägga ner 130 meningslösa departement och sen se till så att oordningen och kriminaliteten åtminstone upphör i någon utsträckning. För att vi sitter där vi sitter. Sen är det också här, någon insikt som slår en efter ett tag att man kommer ju aldrig leva i en idealvärld. Den har ju aldrig inträffat, kommer ju aldrig göra det heller. Man kan måla upp idealbilder, men det betyder inte att man kommer nå dit. Och då får jag fråga, ska man fördöma verkligheten för att den inte är en idealbild, eller ska man acceptera den fastän man inser att det kunde varit bättre om A, B, C, D, E var på ett visst sätt, vilket de aldrig kan vara. Det är väl lite här man landar i just det här, när vi nu sitter och pratar om militär och polisväsende och ordning, så blir det ju lätt, då handlar man ju ofta, målas man ut i det konservativa hörnet när man pratar om sånt. Men samtidigt så det är ju jag tror att de här frågorna har ju absolut fått mer slagkraft i och med just att det har varit lite stökigt i Sverige. Vi ser en uppgång i mordskjutningar. Det har varit problem med att ha, eller man har ju frivilligt lagt ner gränsbevakning tills man återupptog den. Folk är oroade för ryssen i närområdet och så vidare. Det är en helt annan diskussion om hur det är något att oroa sig för. Det är inte, när det är säkert delade meningar. Men allt det här har ju liksom blivit aktuellt på ett sätt som det kanske inte var för några år sedan. Och då är frågan, om man nu sitter som libertarian och har vissa åsikter och vill försöka kommunicera dem till folk, ska man utnyttja det här? Eller är det att sälja sig?
Det är en bra fråga.
Jag ställer bara bra frågor.
Ja, då ställer du bara bra svåra frågor.
Jag tänkte
att
du skulle få ge ett bra svar här, och om du säger fel svar så kommer du bli uthängd som en libertariansk svikare för all framtid.
Som en konservativ mök.
Möp kanske.
Ja, nej, jag vet inte. Det är väl samma fråga som man ska självförsvarsrösta. Man ska skademinera.
Fast du behöver ju inte rösta i det här fallet. Du behöver ju bara säga att givet att staten ställer till det, så vore det åtminstone bättre om den inte ställer till det på det här sättet, utan faktiskt åtminstone hade tillräckligt många poliskonstaplar och fungerande militärförsvar och mindre genusvetenskap eller vad du nu vill vad du vill måla ut som
onödigt trams. Så, givet att staten gör det på ett riktigt sätt, den typen av rättssystem vi har idag, jag är ju inte heller egentligen så sugen på att ge mera pengar. Och jag vill inte se en militär som ingår allianser med NATO, så de vill jag inte ge mera pengar om de skulle hitta på sådana saker heller.
Nej, där tror jag att vi skiljer oss åt nu för tiden. För att visst, jag kan tycka att det finns en hel del problem med rättssystemet. Men om jag ser mig om i världen, så hittar jag få andra rättssystem jag skulle vilja ha hellre. Så att tills världen blir ett bättre ställe, så får man i någon mån, man behöver inte vara glad åt det. Men jag på något sätt landar i åsikten att man får nog acceptera det. Och på något plan ändå kom ihåg att det finns andra ställen där det är värre. Det är ju inte en ursäkt för att alla de rättsövergrepp som begås naturligtvis, utan det är ju bara ett tråkigt och kallt pragmatiskt konstaterande att världen ser ut som den gör. Vad gäller NATO, kanske kan ha en NATO-debatt i studion, det vore kul. Jag tänkte att jag ska ta rollen som NATO-kramare och sen kan du ta rollen som NATO-motståndare, och så ser vi vem som vinner.
Skulle vi kunna göra det?
Problemet är att alla kommer sympatisera med dig. Eller nej, 70% kommer sympatisera med dig och 30% kommer sympatisera med den ståndpunkt. Jag inte är helt säker på om jag stöder eller inte. Men det kan ju bli kul. Nej, just den här typen av funderingar har jag släpat runt ett tag. Just för att man kan ju sätta sig och skrika staten är trams, vi ska lägga ner hela statsapparaten omedelbart. Och då kommer man inte övertyga någon som inte redan är övertygad någonsin. Eller så kan man försöka bygga ett case för en libertariansk världsåskådning, men inte nödvändigtvis en libertariansk samhällsbygge som inte finns och inte kommer finnas på väldigt länge, utan en mer världsåskådning att staten gör faktiskt saker väldigt dåligt och pekar på A, B, C som staten gör dåligt och hävdar att är det inte statens förbannade plikt att se att åtminstone göra det här, även om det måste offra allt trams den tycker är viktigt annars.
Jo, men jag kan stödja en sån ståndpunkt, men jag skulle alltid vilja friskriva mig med att säga att för övrigt anser jag att staten bör förstöras.
Ja,
men om den nu finns där så bör den göra, fylla de grundfunktioner som den motiverar sin existens med. De grundfunktioner som den nästan totalt ignorerar för att göra massa andra saker som är trams.
Ja, och det är alltså den...
Jag vet inte vad grundfunktionerna ska kosta. Har du räknat på det? Vad kostar grundfunktionerna av hela skatteunderlaget?
Rättsväsendet 3%, militären 1,5 av BNP alltså. Mm. Och polisen hugger till med 2. Jag säger att det kommer runt 5% kanske för kärnfunktionerna.
Ja, så säg att vi skulle kunna ha 5% skatt då.
Ja, någonstans där, den här raden.
Men istället så gör en ohygglig massa andra grejer. Som... De flesta människor idag naturligtvis ses som givna och som tecken på ett civiliserat samhälle. Och som jag ser som ska man säga, krafter till civilisationens undergång nästan.
Jo, men alltså, mycket av det är ju skadligt för samhället som sådant. Framförallt, det finns en illusion om man slutar betala ut bidrag för allt så kommer folk leva på gatan och dö. Och ja, det är en illusion folk kan få leva i om de vill, men sanningen är att mycket av arbetslösheten beror på att man är upplärd från barns ben att staten tar hand om dig, och incitamenten för att faktiskt gå den hårda vägen, som ju kan vara ganska hård för vissa, absolut, men ändå försörja sig själv trots att det är tungt och hårt och det är slitsamt. Men man får ju också, något jag ofta funderar på är hur många av de som inte tar den hårda vägen utan får en lätt genväg, hur många av dem lever ett liv som de är nöjda med? Och det vet jag inte, naturligtvis, det kan jag inte uttala mig. Men jag får ju en känsla av att många av dem kanske inte lever jättebra. Men den här typen av argumentationer tycker jag ändå är... Jag tycker de är intressanta. Framförallt så tror jag tror att man kommer... Om man nu är... Sverige är ju intressant på ett sätt. Det finns ju en liten libertariansk klick här nu som inte fanns för några år sedan. Och det är väl, säg att det är något tusental människor, kan det vara det? Give or take.
Ja,
tusen, par tusen. Och det är ju de som förstår idéerna, har valt idéerna, tycker att idéerna är rätt och så vidare. Men framförallt har läst på och är djupt intresserad av, ofta är man ju intresserad av politisk ideologi när man kommer in på sånt här. Men snarare stora massan som inte är det minsta intresserad av politisk ideologi och tycker politik mest peck, vilket ju fler också tycker. Men de tycker vidare att politiska idéer är arkant trams. Liksom, ja, det är inte av intresse. Och den typen av människor är ju väldigt svårt att gå fram till och försöka förhandla om att staten är ondskefull, att all skatt är stöld, att samhället inte är baserat på frivillighet, etc. etc, etc. För att de kommer ju liksom inte orka processa det här. De är inte intresserade av att processa det här. De är mest intresserade av att skatten inte går upp, att bidragen inte går ner, att sjukvården funkar, att vi har polis och så vidare. Vilket sätt det görs på, det skiter de i huvudsaken i.
Mm.
Och då är ju frågan, jag har kommit till slutsatsen att jag tror att det är meningsfullt att faktiskt ägna sin tid åt att argumentera mot de dumheter vi ser, som alla är emot. Utan att nödvändigtvis därefter säga privatisera allt. Även om det är det man i slutändan tror är den rimligaste vägen, där man bör landa.
Det kan ju löna sig ändå att inte bara svänga sig med slagord utan även resonera kring saker och ting också.
Det finns en fantastisk insikt som när man når den så kommer man fram till att det går inte att övertyga en annan människa. Någonsin. Nej. För att om en annan människa väljer att acceptera det du säger, så har de valt att göra det. Du kan inte övertyga någon. Du kan bara lägga fram saker och se om de nappar eller inte. Och det gör ju att en diskussion är ju alltid bättre än en ideologiskt brandtal. För att ideologiskt brandtal riktar sig alltid till de redan invigna.
Mm. Ja, precis. Tappade jag tanken. Men det var en väldigt bra tanke.
Det var en meddela när du hittar den igen.
Det var en oerhört skarp tanke faktiskt.
Typiskt. Jag är säker på att du inte kan gräva lite djupare och se om du hittar tillbaka
den. Nej, men jag tror att man måste... Jo, det var det jag skulle säga. Hur rationella människor ändå påstår att de är, vilket alla påstår att de är fullständigt rationella, så är det ändå människors känslor man måste vädja till för att någon ska vända eller byta en ståndpunkt. Åtminstone för att intressera sig för någonting, för att undersöka någonting mer. Och då är det ju bra om man inte bara slänger sig med slagord, utan man även visar sig vara en sympatisk människa.
Jo.
Och då kan det kräva att man försöker resonera lite grann och se olika ståndpunkter hit eller dit, och man i människors ögon försöker vara lite rimlig emellanåt också.
Du ser, nu är vi inne på exakt samma blödiga spår här.
Men samtidigt måste man alltid säga för övrigt, anser jag, och så vidare.
Ja, jo visst. Den, jag har inget problem med att lägga till den, fast jag föredrar att göra det på latin.
Mm.
Vi kanske ska ta och runda av.
Cartago delenda est. Jag vet
exakt.
Inte man...
Cato den äldre, eller hur?
Jag tror det. Libertarianismus delenda. Nej, inte delenda. Staten delenda est.
Ja, centralbanken också, tror jag. Delenda est. Jag tänkte rekommendera en bok som jag håller på att läsa efter att jag ska recensera den. Än så länge så är den väldigt bra. Och det här blir naturligtvis bara intern reklam. Det är alltså The Problem of Production av Per Bylund. Där Per Bylund lägger fram sin teori om varför det finns företag, firmor.
Mm.
Det är en ekonomisk utredning. Och man måste väl ha läst lite ekonomi innan och förstå lite grundläggande ekonomiska resonemang för att kunna ta sig igenom den. Jag tycker den är jätteintressant. Per Bylund har ett än så länge ganska övertygande resonemang om problemet med att göra saker på ett sätt som ingen annan gör, och hur du överhuvudtaget ska kunna börja göra det när det inte finns något att köpa av eller sälja av, för att du håller på med något helt annat som ingen annan håller på med. Problem of Production, som sagt, det kommer en recension. Jag har tagit med en dryg tredjedel, jag ska väl ta mig igenom en bit till. Sen Per Bylund håller på med en bok till, för övrigt. Mycket, mycket. Gick ut en bloggisblänkare på det där. Han håller på att skriva en bok till.
Oj,
produktiv här. Ja, så vi måste väl ta tillbaka honom när den kommer ut. Jag tror att det var senare i år någon gång, så får han prata om den också.
Mm. Men sen vill jag avsluta med att citera Dr. Glass, som det ska vara. Så tänkte jag att vi kan bryta mitt i citatet, som vi brukar göra numera i slutet av våra sändningar.
Så vi bryta mitt i citat?
Ja, ja, så folk får mejla. Hur slutar den?
Okay. Vi gör så. Vi släpper första versionen med bara halva citatet. Och sen så. Det blir utmärkt.
Det går så här. Man vill bli älskad. I brist därpå beundrad. I brist därpå fruktad. I brist därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna någon slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst.
Mm. Det var Hjalmar Söderberg det. Kom nu ihåg att själen är viktigare än identiteten. En identitet är trots allt ingenting du får ha med dig in i nästa liv.
Just det.
Det här var avsnitt 83 av Radio Moses. Tack för oss.
Tack.